Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive.
Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår, som fria glasbyten när den syn förändras, oturskydd om du klantar till det.
Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på 2 par glasögon.
Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka.
Det har jag köpt i år redan ju.
Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du såna då?
Nej.
Där glaset blir mörka ute i solen och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Fråga Anders och Måns.
Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns, en liten podd som svarar på lyssnarfrågor mitt emot mig. Underbara Måns Nilsson, hur mår du idag?
Jag mår som en prins.
Vad härligt att höra.
En prins som mår riktigt dåligt.
Ja, ja, ja. Men det är ju ändå härligt att du mår som en prins.
Själv då?
Jo, det är ju. Och nu i veckan så har jag fått nycklarna till min nya lägenhet. Det är intressant för det är ungefär 4 månader sedan jag tittade på en lägenhet ändå i typ 7 minuter. Sen tar man den.
På 7 minuter?
Ja, men det är
du
så.
Från vettet?
Ja, sen för
det är livsstörsta investering.
Ja, och sen för en vecka sen fick jag då betala flera miljoner kronor för den här. Alltså man lägger ner mer tid på att fundera på vilken film man ska se en kväll. Där kan man ju lätt lägga typ 40 minuter i menyerna på olika streamingtjänster. Mm. En lägenhet, där har du inte ens 40 minuter med mäklaren. Men jag har alltså köpt en fastighet. Och jag har aldrig i mitt liv gjort en bra affär. Jag är då, till skillnad för dig Måns, sämre på att göra klipp än typ en påkörd grävling.
Ja.
Så om logiken nu ska stå sig, sälj er fastighet för fan! Ankan har köpt en bostadsrätt, nu rasar priserna. Ett exempel på det här, min tur i affärer. Du vet, för ungefär 2 år sedan så flyttade jag in i en hyresrätt.
Just det.
Under tiden har ju marknaden gått väldigt bra. Jag hade varit bra att äga en bostadsrätt.
Men för 2 år sedan så sålde du din bostadsrätt och flyttade in i en hyresrätt.
Ja, just det.
Så då missade du uppgången i pris på bostadsrätter.
Ja.
Men du hade pengarna på banken. Så att du fick i alla fall ta del av den här inflationen.
Och den här nollräntan.
Ja.
Men när jag flyttade in i min hyresrätt så ingick det inte heller disk- och tvättmaskin.
Uh-huh.
Nej, så han som bodde innan i lägenheten, han hade köpt egen disk och tvättmaskin. Och istället för att flytta dem då så undrade han om jag kanske ville köpa dem. Såklart, tänkte jag, det är ju ganska billigt och det är fina maskiner. Han slapp bära och jag slapp då liksom köpa nya.
Smidigt.
Och jag tänkte såklart att jag gör ju samma när jag flyttar.
Såklart.
Nu har min hyresvärd liksom bytts ut sedan jag flyttade in. Så att det är en annan värd som äger den här hyreslägenheten. Häromdagen var de och gjorde en liten inspektion och sen ringde de om just köket. Du, maskinerna, hur gör vi med dem, sa de. Och jag förklarade att ja, men de kan jag väl kanske försöka sälja till den nästa som ska flytta in.
Ja.
Då sa de, nej det går inte, sa de. Va? Tänkte jag, det går ju för att jag har ju själv gjort det, så jag vet ju att det går. Nej, det går inte, sa de, för att det måste ingå disk- och tvättmaskin i lägenheten. Så antingen så bär du bort dem eller så ger du dem till oss. Så kan vi ge dem till nästa. Så där är vi nu. Ännu ett grattis till företagsnillet. Klippens påkörda grävling Anders Johansson. Jag köper och ger bort.
Ja, men du har ju många lyckade bostadsaffärer bakom dig.
Absolut.
Första gången du handlade något, ja. Ett hus var det, va?
Ja, en vacker vårdag. Sålde ett halvår senare en ful geggig höstdag för en halv miljon mindre. Vi går vidare. Det här är ju en podd som inte pratar fastighetsmarknad. Utan
hur kan man misslyckas med en husaffär de senaste 20 åren?
Vi pratar inte om det. Det här handlar inte om fastighetsmarknad. Det här är en podd där vi svarar på...
Vad tror du om det här podden hade handlat om fastighetsbranschen?
Det här är en podd som svarar på lyssnare frågor om vilken lyxmonster jag har. Det är som en del av sitt yrkesliv.
Ja.
Man får sitta och läsa på om precis vad man vill. Och jag vet inte om jag har så mycket att komma med. För att jag fastnade i en rad engelska artiklar om, håll i hatten, matsmältningen. Det var väldigt fängslande.
Ja.
Men tråkigt. Så jag fick lite tid att förbereda mig. Men det blir ändå lite blandat smått och gott. Nu kör vi igång.
Kvällens första fråga.
Kvällens?
Det här ska vara Alva. Hej Ankan och Monkan. Jaha. Mitt på dagens första fråga. Ja. Hej Ankan och Monkan.
Hej.
Vi satt vid frukosten och diskuterade om moment 22. Oh. Jag frågade varför det kallas moment 22. Varför inte 23? Eller 11? Har själva numret någon betydelse som vi inte känner till? Varma hälsningar Alva med familj. Hej Alva, tack för frågan.
Ja.
Det här uttrycket för en paradox kommer från en roman.
Ja, Josef Hellers underbara bok.
Som heter just Moment 22. På engelska Catch 22, den kom 1961. Den utspelar sig under andra världskriget.
Ja.
Handlar om en livrädd amerikansk flygare.
Josarian.
Som heter Josarian. Han är övertygad om att han kommer dö under nästa flygning. Och därför ansöker han om att få frisedel så att han kan åka hem och klara livhanken.
Ja.
I boken är Moment 22 en paragraf i militärens regelverk som säger att det enda sättet att bli frikallad från militärtjänst är att vara galen. Men det är bara det. Att det är helt naturligt att vilja åka hem, så om man ansöker om frisedel överhuvudtaget, då bevisar man att man inte är galen.
Just det.
Så då uppfyller man inte längre kriteriet att vara galen. Det är ett cirkelresonemang som gör att det blir omöjligt för Josarian att bli frikallad. Och det är härifrån uttrycket kommer.
Ja.
Men det hade lika gärna kunnat heta Moment 18. För det hette nämligen boken.
Va?
Ända tills precis innan tryckning.
Aha.
Då någon annan författare släppte en bok med talet 18 i titeln.
Ja.
Och förlaget krävde att Joseph Heller skulle byta 18 mot ett annat tal. Så Alva... Att det blev just 22 är mer eller mindre en slump. Yo, feel the flow. Que pasa paradox. Gente adelante, you know it never stop. Let's flow, yo, now it's time to rock. Get high to the rhythm, we never stop. Insane in the brain to another dimension. Put your hands in the air, hey, close attention. Back on the mic, yo, check the flow. Jump to the rhythm, jump, drop the tempo. Drop the groove now, drop the cards. Rewind the tape, select paradox. Nästa fråga inleds med ett hej. Hej Anders och Måns. Ja, vad bra att du klargjorde det så att vi inte missade det.
Varför får vi brain freeze? Alltså ont i huvudet på grund av kyld dryck eller glass. Man blir ju bara kyld eller får ont lokalt på huden om man exempelvis häller kall vätska på huden. Tack för svar, Jonathan aka Joppe.
Så han menar om man häller en kall milkshake på kinden,
ja,
så börjar man inte få ont i huvudet brain freeze, men om man har det innet i munnen så får man brain freeze. Ja.
Just det. Du känner till det här med brain freeze. Man äter typ glass eller någonting,
ja,
och så känns det som pannan håller på att lossna av smärta.
Ja.
Men bara en liten stund. Och det finns sätt att bota brain freeze.
Vad
är det då? Om man tycker att det här är för jobbigt. Jo, man kan trycka tungan upp mot gommen och värma gommen på det sättet.
Mm-hmm.
Eller man kan helt enkelt dricka något varmt så går det över direkt. Men det går ju annars över väldigt snabbt. Det här med brain freeze, det har ett vetenskapligt namn. Kan du det med oss?
Geranium frisius.
Det är en jättedålig gissning. Rätt svar är spenopalatin ganglioneuralgia.
Just det, det var min andra gissning.
Ja, just det. Brain freeze. Varför får man det? Ja, det här med brain freeze, det är lite som med Let's Dance. Man vet liksom inte riktigt varför det finns.
Mm.
Men det finns teorier, såklart. En tredjedel av mänskligheten är extra känsla för detta fenomen.
Är du en av dem?
Ja, herregud.
Mm.
Människor som får migrän får oftare brain freeze än andra. Mm-hmm. Vilket har gjort att man forskat lite på det här med brain freeze, för att man tror att då kan man leta svaren på frågan om varför får man migrän.
Ja.
Ja. Men man vet inte riktigt, och det finns teorier. Här kommer den första av dem, är du med?
Mm.
Det är forskare vid Harvard Medical School som säger så här, att det är inte själva kylan som orsakar den här smärtan, utan det är, håll i hatten, värme.
Mm. Bristen på värme?
Nej, när det blir kallt i gommen, alltså väldigt, väldigt kallt, så skickas det signaler till de artärer som förser hjärnan med liksom syre. Så för att kompensera för kylan i huvudet så hettas hjärnan liksom upp. Och det är den här upphettningen som gör ont. Och sen drar du blodkärlen ihop sen, och då går det här över.
Ja, ja.
Är du med?
Ja. Gärna tänker, shit vad kallt det blev i gommen. Bäst vi fyller på med supervarmt blod.
I hjärnan.
Och då blev det lite för mycket varmt blod och gjorde ont på något
sätt. Ont. Ja. Ja, det är en teori. Jag tycker den är ganska bra.
Ja.
Här kommer en annan teori. Och det tror jag är den som är mest populär.
Ja, att du har med Kardashian att göra. Kardashians.
Kanske har det med kristendomen att göra. Eller har det med fight or flight reflexen att göra.
Antagligen.
Alltså, enligt den här teorin så är ansiktet problemet. Alltså, du har, om du tänker på oss, alla dina sinnen, en massa organ som kan uppfatta sinnesintryck jävligt nära varandra i facet, eller hur?
Ja, men du har rätt.
Ja, det är en massa nerver som ska transportera signalet till i princip samma ställe, det vill säga upp i huvudet. Och det här är ju bra, för det är liksom kort väg upp till hjärnan.
Jag kan reagera snabbt.
Ja. Men det dåliga är att det är väldigt rörigt och trångt där uppe i facet. Så ibland går det fel.
Ja, men det är precis nervbanor som ligger nära varandra. Som ja. Det här vi pratat om många gånger, att man kan titta i solen för att framkalla en nysning.
Precis.
Och att signaler hoppar över till en annan nervbana och framkallar något man inte alls vill.
Ja, att de åker lite fel. Ansiktet och signalerna runt ansiktet, det är lite som att köra bil i Göteborg. Alltså, alla vägar ska på något sätt trängas på samma plats.
Ja.
Man ska till fiskekörka. man ska till fiskekörka och lämna ett brev.
Ja.
Men så hamnar man på Naturhistoriska museet med sitt meddelande. Det blir rörigt i Göteborg och i ansiktet helt enkelt.
Precis så, exakt.
Ett stimuli uppfattande av ett organ kan trigga ett annat organs reflexer.
Okej.
Okay. Och det är ju precis som du säger, bland annat därför vi ibland nyser när vi tittar in i solen. Nysnerven stimuleras av synnerven. Om det nu finns något som heter nysnerv.
Nu finns det.
Så, när man får glass i gommen, då chockar man två av hjärnans viktigaste tillflöden av blod. Det är den inre halspulsådern och den främre hjärnartären. Och det här är inte bra alltså. De drar ihop sig. Och för att de ska expandera så skickar hjärnan dit en massa blod. Och då expanderar de fort. Och att det är att de drar ihop så expanderar, det triggar smärtreceptorer i hjärnhinnorna.
Ja.
Och då, även om det här händer i hjärnhinnorna, så att säga i botten av din hjärna, så måste signalerna åka genom hjärnans absolut största nerv, trillingnerven. Vilket innebär att smärtan känns inte där den uppstår, utan istället i pannan eller strax bakom ögonen.
Aha.
Det var kort om brain freeze.
Så här skriver Lotta. Hej munkarna och skitnuts. Jag
Nej,
satt och
har den. varför sa jag det en gång i tiden?
Jag satt och slölyssnade på en av alla Bridgerton-ljudböcker. Va? Givetvis på engelska.
Bridgerton-ljudböcker?
Bridgerton, känner du till tv-serien Bridgerton?
Nej.
Det är ett kostymdrama.
Ja.
Ganska snuskigt. De ligger med varandra mycket.
Ja.
Baserat på böcker.
Jaha, men just kostymdrama verkar ju dåligt som ljudbok. Man ser inte kostymerna så bra.
Nej, men du kanske känner till att Jane Austen-böckerna Pride and Prejudice och de förnuft och känsla och de där, att de var böcker från början.
Ja, det känner jag till.
Ja. Ja. Nåja, Lotta satt och slölyssnade på en av alla Bridgerton-ljudböcker, givetvis på engelska, när jag, döm om min förvåning, plötsligt möttes av ett svenskt ord.
Aha.
Visserligen kan dessa böcker innehålla en del snusk. Jo tack, men detta tog mig helt på sängen, så att säga. Bifogar min skuttiga ljudinspelning av detta partiet. Lotta, så nu ska vi alltså lyssna på en bit ur en Bridgerton-ljudbok.
Jaha, och höra ett svenskt ord då, eller?
Ja, är du redo, Ankan?
Ja.
He murmured, that must have been what she was holding as she crossed the lawn a few minutes earlier. Peonies, Rivers confirmed. Peonies, Michael echoed, leaning forward with interest. They were John's favorite bloom, and had been the centerpiece of Francescas wedding bouquet.
Det här var lite överraskande, eller hur, Ankan?
Att hon hade penis i sin bröllopsbukett, absolut.
Mycket, mycket överraskande. Tusen tack, Lotta, för detta.
Tack för lite återkoppling. Förra veckan så undrade Alfred, som arbetade i ett badhus i Uppsala, vad det var för insekt som hade flyttat in i badhusets bastu. Vilket djur gillar och överlever dessa temperaturer. Och så bifogade Alfred ett ljudklipp. Det lät så här. Du föreslog Måns att det var en domherre.
Ja.
Det är fel. Många har hört av sig och någon föreslår tämligen självsäkert. Det där vet jag, det är kackelackor. Men ja,
de
99,9% av alla brev föreslår en och samma sak. Och Jonnys brev får exemplifiera. Hej Anders och Måns. Jag tror mig veta vad det är för ett litet husdjur de har i bastun. Nu tycker jag att ni får svaren på vissa frågor lite lätt väl serverade på silverfat. Så jag tänkte att jag ville ha någonting tillbaka.
Va?
Jag jobbar nämligen själv i en simhall och skulle vilja ha en liten shoutout. Nu till svaret om insekten i bastun. För några år sedan bytte vi tak i simhallen där jag jobbar. Där fick vi in en rad djur. Men det som höll sig kvar lät precis som djuret från klippet i bastun. Syschan. Enligt Antisimex så var simhallsmiljön en optimal plats för syschan att lägga sina ägg. Det märkte vi då det efter några veckor var som att jobba i ett terrarium. Man såg dem inte, men oj vad de spelade. Deras bästa plats var att sitta i taket på simhallen, men även i bastun hade de det skönt. Många gäster, precis som ni, trodde att det var en fågel som hade kommit in och sjöng. Det höll vi gärna med om då det lät trevligare än syschor. Det tog ganska lång tid att bli av med dessa små varelser, men nu är vi syschfria. Tillbaka till shoutouten. Kan jag få något i stil med detta? Mm. Och sen kommer det en liten vers här.
Mm-hmm.
Är du med?
Jag vet inte.
Jag läser den. Du kanske kan lägga på lite musik, Måns.
Nej,
nu kommer det. Om du vägrar åka tåg på grund av avsaknad tyst kupé och ta din lada från Malmö till Stockholm, då kanske du vill vila och fräscha upp dig på vägen, stanna i chokladstaden Ljungsbro och framförallt bada i det pittoreska badhuset. Man kan inte höra syschor, men vi har duvor i ishallen. Hej då! Ha det så gott!
Tusen tack, Johnny!
Vad roligt för att göra en liten shoutout till just Ljungsbro. Där bodde nämligen min allra första tjej.
Jaha?
Min största problem förutom att jag inte visste hur man hånglade, det var att jag, när jag träffade henne, vi var bara på dejt en gång, var att jag, då skämdes jag så mycket över mina skor.
Ja?
Så jag liksom,
vad var det för fel på dina skor?
Ja, men det var någon ganska ful loafersaktig sko jag hade.
Varför hade du dem då?
Jag hade,
var, då hade du dem ironiskt?
Nej, jag var väldigt ung och hade dåligt självförtroende till kläder och det blev fel hela tiden.
Vänta. Ja. Okej, okay. Så du tänkte, nu ska jag gå och köpa ett par skor. Jag köper ett par loafers.
Ja, men
jag som är 13 år gammal.
Det var ett par loafers med liksom ganska kraftig rågummisula.
Ja, som ett par seglarskor.
Ja, fast liksom lite kraft, det var jättefula. Så att under hela dejten försökte jag konstant gömma mina fötter. Så att det, och det gick ju jättedåligt. Det här förhållandet inom citationstecken höll väldigt kort tid.
Ja.
En gång, kanske två gånger sågs vi. Så det är alltid kul att minnas. Om man med kul menar att man får skämmas lite över sig själv och få lite ont i magen en stund. Ett kort brev till för att vidimera Johnnys slutsats.
Mm-hmm.
Hej Anders Måns, jag är entomolog och jag kände direkt igen ljudet från insekten som spelar i Uppsala bastun. Det är en syscha och jag är rätt säker på att det rör sig om hussyschan, Ascheta domesticus. Den trivs på varma platser och hittas nästan bara inomhus i Sverige. Vänliga hälsningar, Rasmus.
Den hittas nästan bara inomhus i Sverige?
Ja, den trivs bara inomhus i Sverige. Alltså utomhus är det för kallt.
Så den finns i andra länder, men i Sverige finns den bara inomhus?
Ja, trivs i värmepannor och sånt. Jag har läst på lite på en sida för skadedjursbekämpare.
Jaha.
Det visar sig att det är bara hanarna som sjunger. De gnider ju vingarna mot varandra, syscharna. Och hussyschan har tre olika låtar.
Jaha, som en liten jukebox.
Ja, precis. En som vid hot är ganska aggressiv och gäll, så att säga. Ja. En väljudande kärlekssång, lite mildare så. Och en mycket, mycket låg och tyst sång som den spelar när honorna är i närheten.
Vilken tror du att vi får höra på det där ljudet? Ja, ska vi se om vi kan avgöra vilken låt det är?
Ja.
Jag tror inte det var den där aggressiva. Nej, det där är en laid-back, soft låt. Är det en ballad, en kärlekslåt?
Det här, ja.
Ja.
Ja, det är en kraftig, en powerballad ska jag säga. Det är inte den där mjuka, stilla balladen.
Nej. Vilken av låtarna är det då? Enligt din definition då? beskrivningen?
White Lion, When the Children Cry.
Nej, men av Sys-låtarna.
Det är kärlekssången.
Okej, okej.
Mm. En zoolog som står omnämnd på den här sidan har räknat hur mycket den sjunger. Och det visar sig att på 4 timmar så sjunger en syscha 42 000 gånger.
Oj.
Det är ganska störigt, eller hur?
Ja.
Ja. Samtidigt skriver...
Gäller att inte börja reta sig.
Samtidigt skriver den här sidan, som då ett skadedjursbekämpningsföretags sida, skriver så här. I boningshus är den ett intressant och harmlöst djur som tyvärr inte är så lätt att hålla vid liv.
Tyvärr inte så lätt att hålla vid liv.
Nej.
Säger att skadebekämpningsföretag, de vill ha business.
Intressant och harmlöst. Någon som sjunger 10 500 låtar i timmen. Ah. Det är som när man gick på fest i gymnasiet, Måns, eller när man var student. Och man satte på en låt. Och millisekunder senare så satte någon, bytte någon och satte på en annan låt.
Någon annan ville DJ också.
Ja, och sen millisekunder senare satte någon på en tredje låt. Mm. Så är det att ha hussyrsan hemma.
Får se om du får det i din nya lägenhet.
Jag vill inte ha det. Vad ska vi få höra om nu, Måns?
Nu ska det handla om tänder.
Igen? Jag pratade om tänder förra veckan.
Vadå då?
Om tandkräm och tandborsten.
Just det, just det. Ja, ja, det är kanske därför Daniel har fått idé till den här frågan. Hej Ankan och Måns. Har en fundering om visdomständer. Mm. Varför är det så att dessa tänder växer ut för vissa personer och inte för andra personer? Är det genetiskt och pågår det i så fall en evolution här och nu? Slutligen, hur lång tid skulle det ta för människan att bli visdomstandslös? Tack och hej, Daniel.
Mm.
Ankan, har du fått dina visdomständer?
Mm, de har stannat precis under tandköttet så de ställer till problem.
Vad ställer de till med för problem?
Det samlas väldigt mycket bakterier runt om. Jag måste tvätta som satan för att inte få svindålig andedräkt och hål.
Men vad då har de ju tittat upp ur skinnet, eller?
De bara precis lite grann.
De bara har tittat upp lite grann bara.
Ja, och sen lade de av. Och det lade de av med för typ 15 år sedan. Så att, jo tack. Jag hatar dem.
Jag kommer ihåg när jag fick en av mina visdomständer. För att jag satt och petade med tungan på den där skinnflärpen hela dagarna.
Mm-hmm.
Men jag kom faktiskt inte ihåg om jag hade fått alla 4 visdomständer. Så igår kväll så satt jag och fotade mig själv in i munnen.
Mm-hmm.
Med telefonen. Och det är inte så lätt. Man måste få in telefonen en ganska lång bit.
Ja, det är som att man ska fota sig själv i halsen.
Just det.
När man ska ringa en doktor på nätet. Det är jättesvårt.
Vilket gjorde att jag dreglade på min telefon.
Jaha.
Dessa bilder kommer jag inte lägga upp på vår Instagram.
Nej.
Anders, vilken tand i ordningen är visdomstanden om man räknar från mitten av tandraden, alltså mellan framtänderna?
9.
Så du har alltså 18 tänder i ovankäken.
Kan det vara 7 då kanske? Jag vet inte.
8?
Ja.
Räkna en gång till.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 är det.
8, okej, okay, bra. Mm. Den 8:e, och på bilderna såg jag att jag har faktiskt alla 4 visdomständer, så jag har totalt 32 tänder. Och precis som Daniel skriver så är det inte alla som får dem. 25% av svenskarna får aldrig en eller flera av dessa tänder.
Men det är som samhällets Alexander Lukas.
Ja.
Lyckostarna.
I vissa delar av världen så är de helt avskaffade.
Avskaffade?
Ursprungsbefolkningen i Mesoamerika, alltså Mexiko och Centralamerika, saknar helt visdomständer.
Och grattis.
Men så här har det inte alltid varit. För 15 000 år sedan så hade alla människor visdomständer. Vi var samlare och jägare och de här tänderna var väldigt bra att ha när man satt och försökt mala sönder segt kött i våra stora kraftiga käkar. Men sen hände något. Människan blev bofast, började bruka jorden och bytte diet. Från segt kött till bröd och fluffiga croissanger.
Åh, vad gott.
Och då behöver vi inte våra enorma käkar och malande tänder. Så sen dess så har våra munnar och käkar blivit allt mindre.
Mindre?
Ja.
Gäller inte Mick Jagger och dig?
Jag vet inte om jag ska tacka eller bli arg över detta konstaterat. Men vi får ju fortfarande visdomständerna som om vi fortfarande hade de stora käkarna.
Ja, fast bara till hälften ju.
Vadå?
Ja, de kommer ju aldrig ut och funka. De är ju bara dåliga nu för tiden.
Ja, mina är ju fullt ute. Men de kan ju ställa till problem eftersom de inte riktigt passar i käkarna nu för tiden hos människor.
För att munnen har blivit för liten då?
Ja.
Ja, men då är det ju, passar det ju på dig. Du har en mycket käkig mun och du har också gott om plats för dina visdomständer.
Du har rätt.
Ja.
De kan trycka på de andra tänderna, de kan orsaka infektioner. Och om man får en infektion i tandköttet så ska man inte gå med det för länge, Anka.
Nej, det här vet jag mycket väl.
För de här bakterierna, de kan följa med blodet
ner
till hjärtat, angripa hjärtklaffarna.
Jag vet.
Daniel frågade om det pågår en evolution här och nu. Och det gör det absolut. Visdomständerna är på väg bort. Men det går långsamt.
Ja.
Varför går det långsamt, Ankan?
För att du pratar om evolutionen, det går alltid långsamt.
Evolutionen går ibland superfort.
Jaha.
Det är ju att evolutionen inte prioriterar visdomständerna. Evolutionen handlar ju om överlevnad och fortplantning. Mm. Survival of the fittest, den som är bäst anpassad till en livsmiljö, överlever och kan fortplanta sig och därmed skicka vidare sina gener till nästa generation. Men det verkar inte som om visdomständerna är avgörande, varken för huruvida en person kommer att överleva eller om personen kommer att få fortplanta sig.
Nej, och det är också att vi är så bra på att fixa till saker nu. Så att även om jag nu får hål i mina visdomständer har jag fått 2 barn.
Ja, men precis.
Ja.
Sjukt.
Nej, så säger man inte.
Om det var så att man dog i ung ålder av visdomständer eller att ingen ville ligga med någon med visdomständer, usch.
Ja, men det är ju nära för mig med att det samlas mycket bakterier för dålig andedräkt av dem.
Ja.
Så det, om jag inte skötte mig skulle det försämra mina chanser såklart.
Ja, men om det alltid var så här att man dog eller inte fick barn av visdomständer, då hade de varit borta för länge.
Jag tycker både du och jag är bra exempel.
Vadå då?
Ja, men du har stått med klack i mun och dina på plats. Och du fick ju barn lång tid före mig.
Ja, ja.
Ja, jag har dåliga visdomständer, får dålig andedräkt och fick barn mycket senare än dig.
Ja.
Och jag har också en mycket mindre mun.
Så du hör, Daniel, evolution är på väg att ta bort visdomständerna. De är inte superprioriterade, men ibland så är det som gör avgörandet. Och då är de på väg bort. Nu för tiden är visdomständerna helt onödiga. De är en evolutionär rest och detta har ett namn.
Jaha.
Kommer du på vad det var för något?
Evolutionär rest är väl bra?
Rudiment.
Ja, just det.
Vi ska göra ett experiment.
Nej, det är alltid jag som blir utsatt.
Nu ska vi dra ut Anders visdomständer.
Ja.
Ett experiment. Vi ska göra ett experiment. Du som lyssnar kan också vara med. Ankan, lägg din arm på bordet framför dig.
Mm.
Med handflatan uppåt.
Mm.
Så hela armen ska ligga på bordet med underarmen uppåt.
Mm.
Sätt nu tummen och pekfingret mot varandra.
Mm.
Och så tryck hårt.
Mm.
Titta på din handled när du trycker och släpper på trycket.
Mm.
Ser du någon sena i handleden som spelar?
Ja.
Bra. Nu så ska du hålla kvar, men du ska byta finger. Tryck nu ihop tummen och lillfingret. Och så titta på handleden när du gör samma sak. När du trycker ihop fingrarna hårt och släpper. Hårt och släpper. Ser du att det är någon en annan sena som jobbar, som liksom sticker upp ur huden?
Nej, samma.
Ja, så det dyker inte upp en annan sena?
Nej.
Håll ett högt tryck, vinkla upp handen från bordet.
Mm.
Ser du en sena som sticker ut kraftigt nu?
Ja.
Det där är muskeln palmaris longus, handflatans långa muskel, som drar i senan som sticker upp där.
Ja.
Och den var bra att ha när vi klättrade i träd.
Nej.
Men den behövs inte längre.
Ja, nu är det återigen att jag är en gammal rest.
Den är rudimentär.
Aj då.
Och cirka 85% av människor har den. Så att du är ändå i majoriteten, du hade den.
Ja, ja.
Medan då 15% av människor har inte den där muskeln som drar upp senan.
Har du den?
Jag ska kolla då. Då trycker jag ihop mitt lillfinger och min tumme. Och sen så drar jag upp här.
Ja,
ja, men den senare sticker väl ändå upp där, va?
Ja, du har den också.
Men om du som lyssnar inte hittade den, då kanske du saknar den helt enkelt. Jag lägger en bild på vår Insta, Anders och Måns. Ankan, kommer du på fler rudimentära kroppsdelar på människokroppen? Kroppsdelar som säkert var viktiga en gång, men som nu verkar helt meningslösa.
Ja, det är hår på olika ställen. Men det är inte en kroppsdel såklart, nej.
Ja, jo, ja. Men visst.
Svanskotan.
Bra, svanskotan. Precis, något annat.
Jag har bröstvårtor på män.
Bröstvårtor på män har vi ju pratat om för länge sedan i podden Så funkar det. Och det är ju så att de utvecklas innan könet på fostret bestäms.
Just det.
Så när det är gjort och sen så blir det ett foster av manligt kön, då tar det för mycket kraft och väck och liksom
ta bort dem.
Ta bort dem, så då låter de bara dem vara kvar.
Ja, så är det med dem. Som en liten utsmyckning.
Anders, kan du vifta med öronen?
Nej.
Vissa människor kan. Tycker du att det är en viktig funktion som kroppen har byggt in?
Nej.
Vifta med öronen?
Nej.
Det sitter alltså muskler runt örat.
Ja.
Tycker du att kroppen har prioriterat rätt som la energi på att bygga dessa örviftarmuskler?
Nej, för vi är inte kossor. Vi måste inte vifta bort flugor från örat.
Precis. De här musklerna är rudiment. Och de kommer från en tid när vi var varelser som kunde alltså vrida på ytteröronen.
Jaha.
Mot en ljudkälla. Som katter kan göra. Ett annat rudiment är, precis som du sa, svanskotan, svansbenet. Det är ju tradigt att vi inte har svans.
Det är ju skitdåligt.
Vad coolt det vore.
Jaja.
Inte en hårig svans, utan bara liksom en...
Något litet att vifta med bara.
En lång hudfärgad svans.
Ja.
Folk hade piercat den. Det hade funnits svanshandskar i läder.
Absolut.
Svanskar
hade de... Svanskar hade de hettat,
ja. Tyvärr så förlorade vi ju vår svans för 20-30 miljoner år sedan.
Ja, dumt.
Långt innan vi blev människor var det.
Ja, men det var ändå tråkigt.
Våra närmaste primatsläktingar,
schimpanserna.
Schimpanserna,
ja.
Orangotangerna, gorillorna, de har inte heller svans.
Nej.
Så det hände liksom innan vi delade oss från dem. Vi tappade svansen, men det ben som svansmuskeln satt fast i, svanskotan, det har vi fortfarande kvar.
Ja, rudiment.
Ett annat rudiment är alla små, små muskler som sitter vid hårsäckarna och gör att vi kan få gåshud.
Just det.
Det har vi pratat om någon gång också. För djur med päls så är de här hårresamusklerna bra att ha.
Ja, ja.
En katt kan burra upp sig och se större ut än vad den är.
Ja, man kan så burra upp sig så man sparar luft runt huden så man blir varm.
Precis. Men hos människor så kan vi inte se någon praktisk viktig funktion att ha gåshud.
Det håller jag inte med om. Det är ju ett bra signalsystem.
Vad signalerar man med gåshud?
Jag berättar en historia för dig och så säger jag, nu får han gåshud. Nu gör jag ett bra jobb.
Jaha, så du menar att de fyller en liten funktion? Då är de inte
rudiment
längre. Vad som är rudiment kan förändras.
Jaha.
Kroppsdel som verkar värdelösa kan man plötsligt komma på vad de är bra för.
Jaha.
Och då är de inte längre rudiment.
Nej, som till exempel blindtarmen.
Exakt. När jag gick i skolan,
ja,
så fick jag ju lära mig att det var helt värdelöst.
Ja, nej, jag har lärt mig. Där sparar man en bakteriekultur.
Just
så det. Man får en kraftig diarré och man blir av med sin bakteriekultur. Då har man sparat lite i blindtarmens bihang, pratar vi om. Så man kan odla upp en ny bra bakteriekultur i tarmsystemet.
Där förvarar kroppen en liten reserv av din tarmflora.
Ja.
Mycket fiffigt. Detsamma gäller halsmandlarna, tonsillerna. Har du kvar dina sådana?
Ja.
De verkade värdelösa.
Aha.
Folk fick infektioner i dem.
Bara ta bort.
Opereras bort på himla massa barn.
Ja.
Och nu har man insett att det kanske inte var så bra.
Nej.
Vad jag har kunnat läsa mig till så vet man fortfarande inte riktigt vad de är bra för.
Nej.
Men det har med immunförsvaret och immunförsvarets utveckling att göra.
Ja.
Så kanske är inte halsmandlarna helt värdelösa.
Nej.
Och möjligtvis kommer man i framtiden komma på att de här öronviftarmusklerna är viktiga för oss människor på något sätt.
Ja.
Och att de inte är rudiment, utan att det finns en anledning till att kroppen har behållit dem.
Ögonen, till exempel.
Du som går in i stolpar och sånt, du har kanske inte så mycket nytta av ögonen. Men vissa människor använder dem ju jättemycket.
Ja, det här dåligt spår. Hår på öronen. Vi fick ett brev i veckan där det stod någon som hävdade att hår på öronen att ha tillrätt ner hår från huvudet och att de slagit rot på öronen. Så funkar det inte.
Knävecket.
Nej, men vecket, det är ju bara en sväng. En sväng.
En kroppssväng.
Ja, det är inget rudiment.
Ja, Daniel, hoppas du är nöjd med detta svar.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Måns Nilsson, dags för detta.
En åsna?
Ja, det är nog tyvärr. Det är ingen som jag har fått skickat oss i veckan.
Jag bodde ju granne med Folkets Park. Där hade de ju en åsna.
Ja, den är död nu.
Den är död sedan länge, men att jag vaknade på söndag morgon av att en åsna bräkte.
Ja.
Det var udda.
Ja. Mitt i centrala Malmö. Här har vi jourlivs, knarkhandel och en åsna. Välkommen till Malmö. Här ska du bo. Hej favoritpodden. Åker just nu bil på en landsväg och ser en massa liggande kor. Är det alltså en myt att kor sover stående? Och att välta en ko, visst var det en grej. Är det någon som verkligen vält en ko och varför skulle man vilja göra det? Vem annars än Anders och Måns kan ge bästa svar på denna fundering. Kramar från Jennifer i Madrid. Just nu på en landsväg i Galicien. Alltså, det här, ja, det var en grej att välta kor. Det sades att man kunde göra det. Om någon har gjort det, det kan jag inte svara på. Men till nästan 100% är detta en så kallad urban legend. Som bygger då på att kor står och sover.
Jag har hört jättemånga som har berättat att de har vält sovande kossor.
Ja, just det. Och att kossor då står och sover. Att de på något sätt låser sina ben och somnar stående. Nu är det så att kor står inte och sover. Kor ligger ner och sover. Så det går inte att välta en ko. I alla fall inte på det sättet som det sägs.
Det måste vara en vaken ko då.
Precis. Om du ska välta en ko, då kommer den kon vara vaken.
Ja, och den kommer vara missnöjd.
Ja. Det här med att välta kor, vi svarade på den här frågan för typ 100 år sedan i Så funkar det i Sveriges Radio Live i P3. Och det som händer när man svarar på det, att det går inte att välta kor, det är att folk hör av sig och säger precis det som du sa nyss, Måns. Jo, man kan visst välta kor, jag har ju faktiskt gjort det själv.
Mm.
Och jag tror nog att det är folk som har ljugit, som har berättat att de har vält kor. Och sen vill de inte stå där med byxorna nere och desperat försöka dra upp dem igen. Så därför hör de av sig och säger, nej, det går visst det. Sidan Modern Farmer tar vad jag vill kalla ett helhetsgrepp om det här med att välta kor. Och pekar direkt ut vad jag tycker är det starkaste beviset för att det inte går att välta kor. YouTube. YouTube, denna samlingsplats för mänsklig dumhet. Här hittar man ju allt. Det är folk som äter chili.
Häromdagen så skulle jag ta min bil. Och då fick jag inte komma in i mitt garage för de skulle byta port. Så då ringde jag till dig och frågade om jag fick låna en bil av dig.
Ja, men mina var båda upptagna.
Så då ringde jag till vår kompis Valle och då sa han, ja men du kan låna min Toyota Yaris, men den stannar.
Ja.
Ja, och när jag körde så stannade den några gånger, men bara på bra ställen i en rondell och så och gick och startade igen liksom, utan några som helst problem. Och så skulle jag då tanka upp den som ett litet tack för lånet, tanka den full och lämna den tillbaks. Då hittade jag inte var man öppnar tankluckan.
Nej.
Så då så skrev jag fuel cap Toyota Yaris open i Google. Dök det upp en YouTube-klipp. Så jag satt där, hade lite bråttom på macken. Skulle bara titta på det här lilla YouTube-klippet och hur man öppnar tankluckan.
Aha.
Och klickar jag, då kom det först en reklam.
Ja.
15 sekunder.
Ja.
Sen kom det en annan reklam.
Ja, 15 sekunder.
Sen kom då den här killen som skulle visa. Då berättade han, om du gillar mina videos på var tanklock sitter, då kan du prenumerera. Skriv gärna en kommentar. Och jag tänkte, behöver jag prenumerera på en kanal? Kan det vara ganska typiskt att någon som vill veta var tanklock sitter inte vill veta var alla tanklock sitter på alla bilar? Utan att det här är typiskt en engångsgrej.
Ja.
Tänkte jag, men han pratade med om sin kanal i liksom 45 sekunder.
Ja.
Och så tänkte jag, nu får du nästan berätta var det där jävla tanklocket sitter någonstans.
Ja.
Efter 1:30 så berättade han, just det, här är knappen. Och var den nere vid sätet, alltså på golvet nere vid sätet.
Ja, det starkaste beviset alltså för att man inte kan välta kor, YouTube. Här hittar man allt. Det är folk som äter chili såklart. Folk som hoppar från hus. Folk som simmar med hajar. Folk som ligger uppe på pinnar.
12-åriga indiska killar som kan allt om din dator.
Mm-hmm. Folk som hejar på fotboll. Du kan hitta allt. Men YouTube kan inte leverera en endaste video av någon som välter en ko. Hade det gått, hade det funnits. Varför går det inte att välta kor? Jo, först och främst, som jag sa, kor ligger och sover. Ska du välta en ko, då kommer den vara vaken. Och förmodligen gå iväg. Kor är dessutom väldigt vaksamma. Förutom när det är dåligt väder och kor ligger och vilar, så ligger de alltid med huvudet åt olika håll.
Mm-hmm.
Det är för att flocken ska ha koll på alla väderstreck. Kor har alltid varit bytesmat. Och de har evolutionärt utvecklat ett sätt att vaka över sig själva och sin flock.
Från början var de kanske rovdjur.
Men du kan såklart överraska en ko som är vaken som står.
Uh-huh.
Då är det nästa problem.
Ja, de är så stabila.
Precis.
Det finns inget djur som är så stabilt som en ko.
Kor är väldigt stora. Uh-huh. De är väldigt stabila. Uh-huh. Och de är väldigt fyrkantigt byggda. Mm. Och fyrkantiga saker är extra stabila.
Mm.
Nu kommer vi in under rubriken Anders. Anders pratar om fysik. Anders pratar om fysik. Jag har fått många jinglar skickade till oss. För jag har hittat en uträkning på den kraft man skulle behöva för att välta en kossa.
Först och främst ska man ju putta så högt upp som möjligt.
Ja, ja, absolut, absolut.
Ja.
I exemplet som jag hittat på nätet så väger kossan 682 kilo, vilket är någon medelvikt då för en kossa. Då behövs en kraft av 1360 newton.
Oj.
En människa kan utväxla max 660 newton. Så man behöver vara minst två. Om kossan inte parerar. En ko som puttas kommer att hålla emot. Med det inräknat så behövs fem, troligtvis sex medelstora människor för att kunna putta omkull en kossa. Om kossan står kvar och tänker, det här blir roligt för mig. Vilket den inte kommer att göra.
Nej, nej.
Det kommer inte att gå det här. Var kommer den här urbana legenden, den här myten ifrån? Sabina Magliocco är professor i antropologi och folklore vid California State University. Och hon har tänkt på det här.
Det är deras motsvarighet till Bengt af Klintberg.
Förmodligen. Hon har hur som helst tänkt. Först och främst då, en bra myt har samma ingredienser som ett bra skämt, säger hon. Det sätter liksom världen lite ur spel. Man liksom förändrar världen på ett sätt som är lite överraskande.
Ja, ja.
Två, ett bra skämt och en bra myt innehåller gärna lite slapstick. Lite jackass-vibbar, säger hon.
Ja, ja.
Det finns ju här, eller hur?
Ja.
Och det tredje är att en bra myt och ett bra skämt sitter ihop. Ja, det är kul. Det är kul när något stort välter. Vi människor är enkla.
Ja.
På 80-talet så blev det här cow-tipping ett populärkulturellt fenomen. Beavis and Butthead bland annat, minns du?
Ja, ja, såklart.
De välter kor.
Jaha.
Det finns en 80-talsklassiker som jag inte har sett, men den heter Heaters. Det är en film om två methheads som tydligen bland annat välter kor. Rob Lowe,
ja.
80-talssnyggen, välter kor i filmen Tommy Boy. Den här forskaren...
Tommy Boy?
Ja, så heter filmen.
Som det
jag kallade Tommy Körberg en gång. Live!
Men det är på film, allt detta. Ja. Och Beavis and Butthead var tecknat, så allt är på låtsas.
Ja, och den här forskaren säger att ingen pratade om att välta kor. Fenomenet fanns inte på 70-talet.
Mm-hmm.
Det här är nog från början ett ganska grabbigt bus, gissar forskaren.
Mm.
Man kan tänka sig män, bönder, muskler, manlighet och inte minst öl. Som kanske säger till någon som inte är från landet eller som inte är riktigt torr bakom öronen. Du, man kan välta kor. Gör det. Och så kan man skrocka åt den dumma ynglingen eller stabon. Hahaha. Och sånt är ju alltid roligt. Lite mobbing. Så att det här går inte. Dessutom så står då inte kor och sover. Det gör däremot hästar.
Ja, men det visste jag.
Ja, men ger det på att välta en häst.
Ah.
Då kommer du få en tjongare så att det smäller om det.
En tjongare mellan lysmaskarna så du får åka bling-blong-taxi till Plåsterhuset. Ja, och sen så tror jag att det kan vara dåligt för hästen också faktiskt. Så gör inte det.
Vält inte djur!
Nej!
Det är svaret på den frågan.
Mer återkoppling.
Underbart.
Vi har i några avsnitt försökt reda ut vilka melodier som sångaren Alessandro Alessandroni nynnar i Piero Umilianis låt Manamana från år 1968.
Ja.
Det har gått ganska bra.
Nah.
Det har gått ganska dåligt.
Ja.
Den fjärde och sista nynningen låter så här. Vi kände bara igen den här melodin. Men vi kunde inte placera den. Och eftersom ni lyssnare inte hjälpte till med några bra förslag, så avfärdade jag den med citat att det var ett generiskt jazzslut.
Jaha.
Det var lite förhastat, skulle det visa sig.
Ja.
Hela 47 lyssnare har hört av sig om detta.
Oj.
Och nästan alla skriver samma sak. Sussi skriver nynning 4 i låten är väl en klassisk armétrumpetlutt. Tobias skriver nynning nummer 4 är en militär hornsignal. Aha. Matilda i Malmö skriver när det gäller nynning 4 i Manamana så kände jag genast igen melodin. Den har jag haft som väckarklockesignal under flera år på min förra telefon. Alarmet heter något i stil med bugle call. Erik skriver det underligt att ni inte fått in förslag på vilket stycke som stått förlaga till den fjärde nynningen eftersom det är en tämligen välkänd melodi.
Ja.
Den amerikanska militärens hornsignal, alltså bugle call assembly. Och Sessi skriver det fjärde nynnet är den klassiska bugle callet, typ anropsfanfar i amerikansk militär, som kallas assembly.
Ja, nej, det här är ju väldigt intressant. Att det först skulle vara Hugo Alvén, sen Santa Lucia som tvåa. Trean skulle vara Trolls version av Jag som mamma kyssa tomten. Och fyran då ett amerikanskt stridstrumpet-hornsolo.
Ja, men precis.
Ja.
En särskild militär...
Han blandar och ger kompositören.
Ja, det gör verkligen.
Ja. Ska vi kolla upp det här om vi tar nynningen först? Och sen då den här hornsignalen.
Ja!
Ja, det där får vi nog säga. Det tyckte det var mycket bättre än Jag som mamma kyssa tomten. Jag tycker mycket bättre.
Den här signalen används av amerikanska armén. Det finns alltså massa olika så här bugle calls. Det betyder trumpetfanfar.
Ja.
Eller horn. Det är ju inte en trumpet, men någon horn.
Ja.
Bläckblåsinstrument. Men just denna berättar att trupperna ska samlas på en särskild plats. Men den här melodin är så välkänd att den förekommer på massor av ställen. Det var kanske därför den kändes bekant. Fåglarna i Snövit kvittrar den.
Jaha.
Även i en annan Disney-film på julafton hösten, tomten blåser i en liten trumpet för att samla alla leksaker och de kommer ut ur säcken när han blåser denna signal.
Aha.
I intro till gamla tv-spelet Norr och Syd.
Ja, det var roligt.
Med mera. Och när jag pratade om jazzlåtar så hade jag inte helt fel. Så här skriver Pontus. Melodin har använts i lite olika låtar. Kanske mest känd i jazzstandarden Bugle Call Rag eller Bugle Call Blues, först inspelad av New Orleans Rhythm Kings, men mest känd i Benny Goodmans eller Glenn Millers versioner. Så vi hade inte helt fel, Ankan.
Nej.
Tusen tack, Pontus. Vi ska lyssna på en av Benny Goodmans många versioner av den här låten.
Oj! Nu har vi det bra på jobbet. Trombonen där.
Oj, oj, oj. Fantastiskt.
Ja, men det var skönt. Då kan vi lämna man har bakom oss då.
Ja, jag tror vi gör det faktiskt.
Skriv inte mer om det.
Anka Johansson, jag tänkte att vi skulle avrunda dagens avsnitt med den populära programpunkten.
3-3-3 snabba.
Fråga 1. Hej Anders och Måns. Får man tälta i en rondell? Gäller allmansrätten där också? Hälsningar Gunnar, vad tror du, Ankan?
Ja, det tror jag man får.
Det är upp till kommunerna. Men det är vanligt med ett generellt förbud mot tältning i tättbebyggt område och i planlagt område. Så innan du tältar i en rondell, Gunnar, kolla kommunens lokala ordningsstadga.
Ja, det måste ju handla lite om. Jag tror till exempel Vallarondellen i Linköping. Jag tror att det är norra Europas största rondell.
Där
finns det,
wow!
Ja, där finns det gott om plats och tältar. Men det är ju värre, sådär liten, som är bara en liten bula. Det kan ju bli lite farligt.
Ja, men precis. Ibland ser man ju hjulspår, hur någon har missat att det var en rondell,
ja, och
kört rakt över.
Ibland är det jag som ligger bakom dem. Fråga två!
I förra avsnittet berättade jag att haven i genomsnitt har en salthalt på 3,5%. Så här skriver Jesper: hallå där! Varför är ens haven salta?
Ja.
Och det är ju en berättigad fråga, för det vatten som regnar ner i haven,
ja,
det innehåller ju ingen salt.
Nej, men det är för att saltet åker inte upp från havet med avdunstningen.
Och floderna som rinner ut i haven,
ja,
de är inte alls lika salta som,
nej,
haven.
Nej,
det är var att... kommer då saltet ifrån, Ankan?
Jag tror att det är slipats stenar som har slipats och mineral som har slipats ut i havet inom årtusenden.
Ja, men precis. Saltet kommer trots allt från floderna.
Ja.
När vatten rinner över och genom bergarter så löser det ut joner, till exempel natrium- och klorjoner, som tillsammans bildar havssalt. Och när väl saltet är i havet,
ja,
då stannar det där.
Ja.
Så det blir ju bara en högre och högre koncentration.
Men kan det inte tiden komma bara från floderna? Jag tänker i vågor, det är som stenar som gnids mot varandra i sjöbrynet. Kan inte det vara lite salt som kommer loss där också?
Jo, ja, jag tror som du. Ja. Fråga tre!
Underbart!
Hej! Jag och min grabb Gustav undrar vem som skulle vinna en fight mellan en grizzlybjörn och en gorilla. Med vänlig hälsning, Henrik.
Ja, jag tror på gorillan, det sliter huvudet av grizzlybjörnen lätt.
Anka, du var ju programledare på djursjukhuset, ja, i SVT. Styr ni upp någon sån här fight?
Nej, vi gjorde ju aldrig det.
Men varför tror du på gorillan skulle
så
vinna?
Snabba, och... så oerhört starka armar.
Ja.
Kan slita,
och grizzlybjörn har inte oerhört starka armar, eller?
Jo, oerhört starka. Grizzlybjörnar är oerhört smarta djur.
Ja.
Ja, det är därför man alltid när man låser in björnar ska ha tre olika lås. För de kan ibland lura ut hur man öppnar.
Men du tror ändå att gorillan skulle vinna?
Ja, tror jag, för att den är lite, den är smart. Och sen så har den, jag lärde mig att en schimpans kan lätt slita huvudet av mig. Det finns otäcka bilder att se när en schimpans har slitit huvudet av människor. Obehagligt.
Ja, det får man säga.
Ja, ja.
Vi tittar på lite statistik.
Aha.
En gorillas matchvikt är cirka 200 kilo.
Ja.
Medan en grizzlybjörn väger cirka 350 kilo.
Lite större, ja.
Mm. Men vikt är ju inte alltid en fight.
Nej.
Långt ifrån. Då hade ju en sumobrottare vunnit över Jean-Claude Van Damme.
Eller, Muhammad Ali.
Shakur Norris eller något. Och det skulle jag inte tro att de gör. En gorilla som står på bakbenen är ungefär lika lång som en människa. Medan en grizzlybjörn på bakbenen är närmare 2,5 meter hög. Ankan, tror du att en gorilla eller en grizzlybjörn är snabbast?
Jag tror att grizzlybjörnen är snabbare.
Ja, en gorilla kan springa i cirka 30 km i timmen. En grizzlybjörn i cirka 50 km i timmen.
Oj, snabb.
Fantastiskt snabb. Ja. De kan ju inte springa så långt.
Nej.
Då har ju människan en fördel.
Ja, men vi måste ha mycket försprång.
Det måste vi verkligen ha.
Ja, ja.
En gorilla har händer.
Ja.
Vad har grizzlybjörnen?
Ramar.
Ja, med 20 stycken klor.
Ja.
Inte på varje, utan sammanlagt.
Ja.
Varje klo kan bli 10 cm lång. Ett livsfarligt vapen.
Ja.
För att sammanfatta, gorillan har inte en chans, ja, mot grizzlybjörnen.
Ja, men jag tror ändå att den kan vara... Ja, ändå.
Nej, det här är fakta.
Okay.
Så Henrik och Gustav, satsa era pengar på grizzlybjörnen. Det här var...
Snabba.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Vi blir väldigt glada för fler frågor. De skickar ni till fraga@andersochmans.se. Vi hörs igen om 2 veckor. Ha det så bra tills dess.
Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.